Okay, jeg vil lese fra Malakis bok, Malaki 4, eller 3, forlåt. Malaki 3, 13 til og med slutet av kapitlet, så det er til og med 18. Står skrevet så her. Ni har talat, det er Gud som talar til sitt folk, og sier så her, ni har talat hårda ord mot meg, sier Herren. Men ni ser, hva har vi talat mot dig? Ni har sagt det meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud? Gå sörjande inför Herren Sebaot. Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogodaktigt uppmuntras. De sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Men då talade de som fruktar Herren med varandra. Och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. De ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnad mellan den rättfärdige och den ogodaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. När jag tänker på vår tid, som tiden som vi lever i, så finns det otroligt mycket som pågår i vår värld. Både det som syns med fysiska ögon och bakom kulisserna som inte syns, men som kan gissas av dem som kan urskilja vad som är vad och vad som pågår. Och det som jag ser nu, även på det här lägret som jag har varit nu. Hege, det var bra faktiskt. Ja, men du kommer aldrig mer att få mig åka dit. Det var bra, men du får skicka din man att gå upp klockan 3 på morgonen. Nej, det var jättekul. Men även på det här lägret, när man pratar med lite äldre ungdomar, så att säga, speciellt unga män och kvinnor i 30 års ålder och lite vidare, så möter man en generation som kämpar faktiskt med sin tro. Och vet ni, det som är intressant, och jag tänker tala lite grann om det ikväll, det som jag har mött många gånger i den generationen, det är kampen om, hör och häpna nu, de uttrycker det inte så dramatiskt, inte så drastiskt, men det är det handlar om i grund och botten. De uttrycker sin svårighet att ha förtroendet för Gud. Tänk nu lite på vad vi ser här. Att ha förtroendet för Gud. Jag menar, om de kämpade med att ha förtroendet för stojan, det skulle jag förstå. Även att jag skulle ha haft jobbigt att förstå det också, men jag skulle ha förståelse för det. Men när man börjar prata om att man har en kris i sitt förtroende för Gud, då är det intressant. En god vän till mig som heter Thomas Dixon, några av er känner honom. För många år sedan när de bodde i Wien promenerade han en dag så där och var väldigt modlös. Gick på en gata och hade fruktansvärt svårt med sitt liv, kristna liv och allt annat där. Jag minns inte vad han sa. Och då sa han så här, att han kom till en bokhandel, kristen bokhandel, så såg han en bok som stod i skyltfönstret, och titeln på boken var så här: Gud säger, jag har förtroendet för dig, har du det för mig? Och då minns jag bara att Thomas kommenterade det lite, jag minns inte ordagrant hur och allt, men jag tyckte det var väldigt märkvärdigt detta. När man läser den här texten och när man pratar med de här sena 30, eller från 30 och vidare någonstans, kanske till min ålder också, så möter man en generation som kämpar med det här väldigt konkret. Kan man ha förtroendet för Gud idag? Är det så att det som är skrivet, det var skrivet bara för sin tid, eller är det något som gäller idag? Det är ärliga, underbara människor. Det är inga, liksom, vad ska jag kalla dem, agnostiker eller några sådana tomma filosofer. Det är människor som älskar Jesus och vill älska honom, men de möter situationer i livet och i världen som helt enkelt blir en attack på deras tro på Gud. Och om vi tänker då på vad tro på Gud är, då handlar det egentligen, för mig är bästa definitionen på tro, det är att ha förtroende för någon. Att tro på Gud för mig betyder att ha förtroende för Gud. Nå, en enkel fråga när det handlar om förtroende, det är alltid, är personen vi vill lita på värt vårt förtroende? Och nu handlar det om Gud. Malakis bok talar i det här fallet om, jag tror, om alla tider, men kanske siktar väldigt mycket på såna stora förändringstider. Och det är sista boken i Gamla testamentet. Och jag tror faktiskt att i den tiden när Malaki fick budskapet, att det var den där tiden när Gud var väldigt tyst i Israel. Efter Malakis bok så var det 400 år av tystnad. Och när Gud är tyst och inte talar till oss konkret, speciellt om vi har vissa konkreta förväntningar att Gud ska säga något i vår livssituation, och han kanske inte säger så som vi har förväntat oss, så kommer det lätt till en frestelse att ha förtroendekris för Gud, eller hur? Och i den här tiden när Gud inte talade till sitt folk väldigt mycket, även att han talade innan dess ganska mycket, eller hur? Några böcker har han talat. Han har egentligen sagt till dem allt vad de behöver veta för att kunna leva ett liv med honom som var verkligen välsignat. Och i de här kristider så började Guds folk delas i två grupper. Den ena gruppen, och jag skulle våga säga de är dagens 40-50-talisterna. Kanske ännu mer 60-70-talisterna. Kanske till och med 80-talisterna. Men det är de som kanske hamnar lätt i den här förtroendekrisen. Och börjar undra, är det verkligen lönt att tjäna Gud? Och så tittar de på omgivningen, på världen, på affärsvärlden, på allt annat som pågår. Och de ser att oärlighet är lönsam i deras dagar. Det går faktiskt att göra tokiga grejer och ändå komma undan. Och de upplever att dessa människor som är så oschyssta, inte ens Gud straffar dem. Och nu finns en annan vers där som jag tror Salomon ser på ett ställe. När Guds dom dröjer, då tror människor att det är fritt fram. Du kan gå med det som du gör. Och då är det uppenbart här i den texten att det blev en stor grupp av människor som gick in i en förtroendekris för Gud. Troligtvis började det där attityden prägla deras livsstil också. Det där att ge hjärnet för Gud är inte lönt. Nej, utan vi tar det lite lugnt och det är härligt ändå. Och så börjar de liksom kompromissa. Och det som är intressant, det är det som jag egentligen trodde att jag skulle predika om ikväll. Det är att de började ändra Guds bild istället för att ändras själva. Okej? Men som tack och lov så finns ett streck här och så säger den här texten. Men då talade de som fruktar Gud, de talade med varandra också. De kanske har lyssnat på de där som sa, ja, vad vet man det där med Jona, och jag vet inte, vad har verkligen fisken svalt nu, Jona, snälla någon. Visa mig den fisken, va? Ni vet, som den där lilla pojken på söndagsskola eller på var det var i skolan på religionsundervisning, och han sa att han trodde på Gud, och så sa läraren, men du kan väl inte tro på allt vad Bibeln säger, tror du att fisken verkligen svalde Jona? Ja, sa lillpojken, om Bibeln säger att Jona svalde fisken, det skulle jag också trott på. Så det var inte dåligt. Eller det där andra exempel, när någon säger, ja, du tror att liksom att det där med att israeliterna gick genom döda havet, röda havet menar, att det där är sant. Och så då var det någon liberal teolog som sa, lugna dig lite grann, de som rupar halleluja så mycket. Det var någon student på bibelskola, på sådana liberala bibelskolor som finns i vårt land också idag, gott om, tyvärr. Och läraren talade om det här, så han sa, det här kan man inte tro på. Han läste texten, och när det kom till det att Israel gick genom röda havet, så ropar en elev, halleluja, Gud är verkligen stor och underbar. Och så sa läraren, lugna dig lite grann, han var lite irriterad på honom och sa, det är inte så underligt eller något stort under. Det var lite vatten där bara, det var inte mycket vatten, upp till knäna kanske. Och de bara gick igenom. Ja, han blev lugn lite, den där eleven, så läser läraren vidare att när egyptierna då kom efter Israels barn och de drunknade allihop, och då ropar han, halleluja, Gud är verkligen underbar och stor, eller underbar, men stor i alla fall. Och så säger läraren, men har jag inte sagt till dig att du ska inte ropa halleluja, men nu ropar jag halleluja, sa han, för att de kunde drunkna allihopa i sån grundvatten, snälla någon. Så hur man än vrider och vänder så har man problem med Gud, eller hur? Och då talade de som fruktar Herren med varandra. Och det står skrivet att Herren lyssnade till dem. Och jag tror, vet ni vad, jag tror att det är så här. Jag tror att det är någon på lägret just nu, när vi var på där läger. Och en av personerna jag pratade med, en sån som kanske kämpar med lite olika grejer, som sa så här. Det är troligtvis så att vår tro, det finns en punkt när förståndet måste ge plats till tro. Och det är självklart. Vad skulle det vara för en Gud om vi förstod honom helt och hållet? Och Gud sa och det blev. Och det fattar vi självklart. Det är liksom lite hokus pokus, va? Hur ska man fatta det? För mig räcker att titta på människans kropp. Jag brukar säga så här. Om jag var ateist, när jag såg vår första barn födas, jag skulle bli ett frälst där på stubinen. Gode tid, en levande människa kommer ur min frus mage. Är inte klokt. Och bara hon kom ut så sa hon, jag älskar dig pappa. Åh, kära någon. Va? Snälla någon. Det var nästan så. Okej. Och då tänker jag bara, vet ni vad, jag vill bara dela några enkla tankar här. Då säger Herren om de här som pratar om honom och som böjer sig för hans ord. Och som böjer sig och har förtroendet för honom. När vi var på lägret nu och dessa 500 ungdomar sjöng en sång som gick ungefär så här. Jag vill prisa dig och ära dig när du välsignar mig. Jag vill prisa och ära dig när det inte går så bra. Och jag tänkte, vet de vad de sjunger om? Men jag tänkte så här. Jag bara stod där sista kvällen. Och så sjöng vi sista sången. Herre, öppna din himmel och låt det regna. Och jag ska säga till er att de fick bönesvar. För att nu idag när vi åkte från Hjälmaren, man kunde knappt se var man körde, så regnade det. Ja, nu tror du väl inte det var det som var bönesvar? Jo, det tror jag. Men jag tänkte bara, när vi sojlade stod där i bakgrunden och de sjöng den sången, 500 ungdomar, med upplyfta händer, hängivna hjärta. Då tänkte jag för mig, Jesus, vad är det som behövs för att detta ska vara sant? Att du ska öppna din himmel. Då tänkte jag så här. Och lyssna vad jag säger. Jag tror på det här som jag säger nu. Vet ni vad Paulus säger? Jag tror, därför talar jag. Jag tror att denna generation. Jag ska citera den här versen, så tills ni till sist kommer ni att bli så trötta på mig i Skogakyrkan, så ni kommer att säga till mig, sluta med den där versen. Jag kommer att citera den här versen, hjälp mig Gud, framöver. När Israels barn gick genom öken och de knorrade och de protesterade och de tappade förtroendet för Gud. Då sa Gud till dem så här. Ni kommer att dö allihopa i öken. Allihopa. Men, säger han, era barn, som om vilka ni har sagt. Lyssna nu vem som sa om det, föräldrarna som sa om sina barn. Men era barn, om vilka ni har sagt, kommer att bli fiendens byte. Det är de som ska gå in i löfteslandet. Vet ni vad, vänner? Jag tror att det här djävulskap som denna unga generation går igenom nu, den kommer att tömma dem till den milda grad. Så när de blir så tomma på allt vad livet som vi präktiga, medelålders och vidare tycker att livet borde vara. De kommer bli så tomma, så när Gud fyller dessa tomma kärl, då kommer de att stå och sjunga. Öppna din himmel och låt det regna, så att alla demoner kommer att fly. Jag såg det igår kväll när jag stod där, och de stod där med sina underbara unga armar och händer i luften och sjöng. Öppna din himmel och låt det regna. Så tänkte jag, dessa kommer att säga till sataniska rockgrupper, kom nu till Hjälmargården så ska vi ha konsert tillsammans. Sjung ni till honom, så ska vi sjunga till vår Gud. Så ska vi få se vem som är Gud. Jag tror att det kommer att ske. Men vi präktiga, vi ska dö med våra slipsar och vi ska ha våra fina begravningar och halleluja. Komma med näsan över till himmelen. Men de här kommer att se något mer än det. Ursäkta mig, men jag bara talar fritt från mitt oförstånd. Eller? Nej, men ibland tänker jag ärligt, vänner. Vet ni vad? Jag tror på det här. Jag tror på det här. Ibland tycker jag att min egen generation, att vi har blivit så kloka så vi vet inte ens vad det är länge att prisa Gud med hela hängivna hjärtan. Förlåt, men det är så. Eller vad då förlåt? Är det så, så är det så. Okej, låt mig få se då. De här andra hade förtroende för Gud. Och även att det inte var så härligt och så underbart, så pratade de med varandra trons språk. De sa inte, ja, vet du vad Expressen skrev igår, att Jesus kanske inte gick på vatten. Och du vet Express, vet ni vad jag tänkte innan jag kom till kyrkan ikväll? Jag tänkte på en sak. Jag vet att det här låter löjligt, men hör mig ändå. Jag tänkte så här. Vilka av oss, när vi läser Expressen eller vilken annan tidning som helst, läser rapport om någonting, vilka av oss säger spontant, nu ska jag kolla om detta är sant? Vilka gör det? Har ni gjort det någon gång? Jag har aldrig gjort det. Det enda jag skulle kolla det om de skriver att Serbien förlorade från Sverige i tennis. Då skulle jag kolla tre gånger, för det är omöjligt. Men resten sväljer vi bara. Väldigt lätt. Men när det är Guds ord, vet ni, då ska man sila myggen gode tid. Hallå, hör ni mig? Kära vänner, himmel och jord må brinna, men den här boken kommer aldrig att förlora sitt budskap. Jag berättar det så det tål att repeteras. Jag hade en vän som hette Erik Gabe. Nu, om han är uppe i himmelen, så kanske lyssnar han på mig. Det var en alkoholiserad man nere nere i Malmö. Umgicks lite med Jussi Björling bland andra. när jag träffade honom första gången. Och jag kan inte beskriva situationen och hans lägenhet när jag gick första gången i hans lägenhet. Jag kan inte ens beskriva hur det såg ut. Long story kort. När jag var på bibelskolan i Säffle så ringde han till mig och sa: Stojan, kan jag komma till bibelskolan och hälsa på dig? Kom, sa jag. Gammal man tog tåget, hade plus 25 i glasögon. Glasen var så här tjocka. Jag vet inte ens hur han såg. Han kommer. Och så är han där en vecka i Säffle på bibelskolan. Och mot slutet av besök så säger han till oss ungdomar: vill ni be för mig? Så bad vi för honom. Han åkte tillbaka till Malmö. Ringer till mig nästa dag eller efter två dagar. Stojan, halleluja! Sen klarade han inte av alkohol. Men jag tror att Gud är nådig. Jag tror att han kröp genom pärleporten på grund av Jesu blod. Men vet ni vad som hände en gång? Det där som jag ser. Ja, där boken, himmel och jord må brinna. Men mina ord ska inte förgås. Då sa han till mig en gång: kan du inte skaffa en bibel med stora bokstäver för mig? För att jag ska kunna läsa. Så jag gick, ringde till Gideoniterna och skaffade en sån där stor, ni vet, Nya Testament. Och så tänkte jag skriva en liten hälsning. Så skrev jag på första sidan: kära Gabe, himmel och jord må brinna. Men dessa ord ska inte förgås. De ska förbli. Stojan. Det gick några månader. Jag skulle åka till Malmö efter på en bibelskollov. Jag tänkte gå och hälsa på Gabe. Ni som känner till Malmö. Kungsgatan från Värnhemstorget och en tvärgata, Stenbågsgatan, bodde han på. När jag kommer på gatan, tittar på ingången på hans nummer, så ser jag bara två rakt igenom svarta fönster. Allt har brunnit. Allt. Svart, svart, svart. Då tänkte jag så här. Antingen Gabe död, men om han lever då vet jag var han är. Så jag springer till Stadsmissionen. Och jag kommer dit och frågar: finns Gabe här? Han är här, sa. Tänkte vad underbart. Så kommer han. Han kunde knappt gå. Ser honom framför mig. Tittar på mig. Så står jag. Allt brann. Jag tappade cigarett i sängen. Ensam. Inte bra. Nya testamentet. Allt brann i lägenheten. Förutom honom. Och Nya Testamentet. Okej. Nu skulle jag vilja fråga någon. Från ateistsamfundet. Att förklara för mig. Hur kunde det ske att i en lägenhet brann allt. Förutom papper. Ja men. Kanske för att Gud vill visa något. Kanske för att Gud vill visa något. Amen. Himmel och jord må brinna. Men mina ord ska aldrig förgås. Okej. Vad handlar det här egentligen om för våra liv? Jag tror att det handlar om följande. Andra Timoteusbrevet. Att bevara förtroendet för Gud genom livet. Andra Timoteusbrevet 4:7. Paulus säger så här i slutet av sitt liv. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tro. Nu, låt mig få säga så här. Jag tror inte att Paulus dog som någon ynklig, svag troende. Som på dödsbädden sa: jag vet inte om Jesus finns eller inte. Men okej, han kanske finns. Det handlar inte om det. Vet ni vad jag tror det är att han bevarade sin tro handlar om? Jag tror att det handlar om att Paulus hade kamp i olika livssituationer. Att han som alla andra människor utmanades att skifta sitt förtroende från Gud till något annat. Okej. Kan vi vara ärliga här i Skogakyrkan ikväll? Får jag se din hand? Jag ska lyfta upp den först och hjälpa dig. Hur många av oss kommer inte någon gång i livet i situationen när vi tänker, ja, men det kanske bara saga alltihopa. Har du haft någon tanke där? Någon gång? Jag ska inte fråga hur många hade det förra veckan, för att nej, hallå, nej. Det var när jag var ung. Ibland kommer de tankarna. Men sen är det inte ens det som är det farligaste. Det farligaste som jag förstår där är när vi befinner oss i olika livssituationer och vi frestas att skifta förtroendet ifrån Gud till något annat. Nu vänner, låt mig få säga, min fru och jag, vi bråkar ibland om detta. Därför att hon ibland går steg vidare än jag, och jag bara säger ärligt uppriktigt här inget. Och jag talar inte om någon fanatisk, jag vet inte nu hur man ska uttrycka, för att tron är någon gång galet. Liksom jag talar inte nu om att om du inte har det förtroendet så är det inget att försöka prestera. Jag menar, har jag inte förtroende för att Gud ska förse mig med vad jag behöver, och jag har inte det förtroende, då är det ingen mening att jag försöker leva ut något. Om jag ska ta ett exempel. Jag minns en god vän kom en gång och han skulle liksom ge mig en viss summa pengar för, ja. Och jag kände på mig att det var inte rätt. Jag kände på mig att han sträckte sig ut över det verkligt möjliga för honom, men att han inte hade tro för vad han gjorde. Och när han liksom gjorde det, han skulle köpa några böcker, och så sa jag till honom ärligt, så där kanske lite tufft, men varför spelar du det här? Varför gör du så? Bibeln säger att det inte är meningen att du ska ge så mycket så att du själv blir fattig. Så om jag inte har i mitt hjärta förtroende för Gud, då ska jag inte handla som om jag hade. Men ibland uppmuntras vi till att göra galna saker. Bara du ger till oss så ska Gud välsigna dig. Annars går vi, som jag har sagt miljon gånger, ut ur tv-programmet. Men gå ut då, gode tid. Varför har inte du tro på Gud? Okej, förstå mig. Jag minns en bagatellsituation i mitt liv. Den är så bagatell så det är nästan skamligt att nämna den. Men det är principen som det handlar om. Det hände också i Malmö. Alla underhände i Malmö i mitt liv, ser ni. Jag hade 750 kronor i månadlön på den tiden. Och jag var i Philadelphia kyrkan där, eller i Elin Pingstkyrka på kvällsmöte. Andra hade inga kvällsmöte, och så kom kollekten. Och jag hade 20 kronor i fickan. Nej, jo, 20. Och jag tänkte, okej, det är 2-3 dagar innan jag får lön. Så jag behåller 10 spänn för en liter mjölk och lite bröd. Och jag ger 5 kronor till Gud. Och när kollekten började närma sig mig så hör jag en liten röst inom mig. Som säger till mig så här, skäms inte du. 5 kronor till mig och 10 till dig. Och så upplevde jag att Gud sa så här till mig. Har jag svikit dig någon gång? Nu lyssna på mig. Jag pratar inte om något som pågick här. Jag pratar om något som pågick i mitt hjärta. Och hur löjligt den låter, så var det. Och då sa jag bara till Herren. Förlåt mig. Jag slängde slanten in i där kollektboxen. Och gick jag hem sjungande, troende att Gud kommer att förse mig och inte lämna mig. Jag kommer hem till min lägenhet, öppnar dörren, tittar på golvet. På golvet ligger ett kuvert som någon tryckte under dörren. bara mitt namn på kuvert. Öppnar kuvertet och i kuvertet står 200 kronor. Jag kommer aldrig att veta vem gav det. Okej. Det som jag vill säga, det handlar inte om du inte har förtroende för Gud. Jag handlar inte alltid så här. Men jag tror att vi behöver träna oss i att ha förtroende för honom. Och jag brukar säga så här, när du har en predikant som försöker till varje pris tömma din plånbok, ge honom aldrig mer än 50 öre. Och nu finns inte 50 öringar, så det är tur att du bör inte ge något då. Okej. Paulus säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har bevarat tron. Tron på vad? Eller på vem? På dig, Gud. Har inte Gud sagt, jag ska aldrig svika dig, jag ska aldrig överge dig? Och jag måste säga ärligt, om någonting ärar Gud, som jag förstår, mer än lovsång, mer än någonting annat, det är vårt förtroende för honom. Jag tänker så här, när kanske tre människor står tillsammans och en tredje kanske behöver göra business med en av de två. Och en av de två känner den som man ska göra business med honom. Och så ser den tredje där eller där. Jag har förtroende för honom. Du kan ha förtroende för honom. Det är starka ord. Känns det gott, vänner, när någon säger om oss, du kan ha förtroende för honom. Känns det gott? Hallå? Visst känns det gott? Hur tror ni att Gud känner? Jag tror att han blir glad. Jag tror faktiskt att Gud blir jätteglad när vi har förtroende för honom. Och det ärar honom. Tänk på Shadrach, Meshach och Abednego. Okej, kungen, kasta oss in i elden. Och om vår Gud inte räddar oss, så tänker vi ändå inte böja våra knä för dig. Det är förtroendet. Jag vet inte om jag är där. Jag hoppas att Gud ska hjälpa mig att mer och mer utvecklas i mitt förtroende för honom, så som dessa unga killar hade. Okej, kanske någon vers till innan jag säger amen. Vers 78. Psaltaren 78. Verserna 18-22. De frestade Gud i sina hjärtan. Det är där man frestar Gud. När de begärde mat för sin lystnad. Med andra ord, när de inte var nöjda med det de hade som Gud gav dem. De talade mot Gud och sa, kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, lyssna nu på det här väldigt noga. Så säger de vidare. Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel. Lyssna nu. Eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Vad var problemet? Jo, problemet var att de såg Guds under på ett område. Vatten kom ut ur klippan, såg hans allsmäktighet. Men de sa, ja, ja, det där med vatten, det var ingen fara. Men kan han skaffa mat åt oss här mitt i öken? Så det som Gud blev ledsen över, det är de, trots att de såg under på ett område, hade inte förtroende för honom på ett annat område. Och det är det här som Gud vill hjälpa oss att förnya förtroendet för honom. Några verser kvar. Första Moseboken. Här ser det ut i praktiken. Hur det ser ut i praktiken när man har förtroende för Gud och när man frestas att inte ha det. Och lyssna på det. Det är själva tronsfadern som det handlar om nu. Abraham. Första Moseboken 12 och vers 10. Men det blev hungersnöd i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling. Till hungersnöden var svår i landet. Okej? Så Abraham sa så här, eller Abraham sa så här. I Guds rike finns inte vad jag behöver. Jag flyttar till Egypten. Usch. Ska vi se hur hans son reagerade på samma situation. Isak, sådan pappa, sådan son, va? Kapitel 26, första tre verser. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak, Abrahams son, begav sig då till filisternas kung Abimelech i Gerar. Samma sak. Sonen såg hur pappa hade förtroende för Gud. Så handlar han på samma sätt. Om jag gör en liten notis här. Om vi tänker nu på våra barn och den unga generationen. Har inte de sett tillräckligt mycket av vår generation som har bytt ut till och med Guds kallelse till karriär? Har de inte sett tillräckligt många sådana de har sett? Nu förstår mig, jag ser inte att man kan inte tjäna Gud med sin karriär. Men det är en annan sak när du överger förtroendet för Gud för att det är bättre i Egypten. Nu att Gud kan använda det, det är en annan sak. Då uppenbarade Herren för sig för honom och sa, lyssna vad Herren säger till honom. Dra inte ner till Egypten. Utan bo kvar i det här landet som jag ser dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Och så vidare. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham där i slutet av versen. Så vad säger Herren till honom? Det är inte frågan vilket land du är i. Frågan är om du har förtroende för mig. Och uppenbarligen tyckte Isak att det kanske inte är så lätt att ha förtroende för Gud. Så han ville åka till Egypten. Då står det i vers 10. Tror jag. 12. Isak stannade där i landet som inte var så välsignad. Han sådde där i landet och fick det året 100-falt, ty Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han var så mycket rik att filisterna blev honom på avundsjuka på honom och jagade bort honom därifrån. Men hela välsignelsen kom över Isaks liv. Därför att han fick uppmaning från Gud att hålla sig till det landet där Gud ville ha honom. Okej, det är inte så svårt för oss om Gud skulle säga till oss här som bor i Sverige. Håll er kvar i Sverige, eller hur? Ja Gud, det är det vi vill faktiskt. Bara du inte säger till oss att vi ska flytta till Mozambique. Men det handlar inte om Sverige, det handlar inte om västvärlden. Det landet Gud vill uppmana oss att stanna kvar i, det är Guds rike. Och syskon, vet ni vad? Om vi fortsätter i kristider att leva efter Guds rikes principer, så kommer han i sin tid att ära det förtroendet som vi visar. Mot honom. Han kommer att ära det. Okej. Sista versen. Andra Timoteus brevet. Jag kommer kanske att fortsätta med det här lite grann. Vi får se. Andra Timoteus brevet 2:12. 2:12. Och nu talar. Andra sa jag va? Ja, 1:12, förlåt. Så här säger Paulus. Det är också därför jag får lida all detta. men jag skäms inte. Eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Vad säger Paulus? Jag vet vem jag tror på och jag skäms inte. Ska vi be tillsammans? Fader i himmelen, helgat vare ditt namn i våra liv. Tillkomme ditt rike i våra liv. Ske din vilja i våra liv. Mer och mer, Herre. Fader, vi står här inför ditt ansikte och vi är så medvetna om vår mänskliga natur. Och vi är medvetna om alla hjälpkryckor som vi, kryckor som vi släpar med oss genom livet. Och som vi ibland blir rädda att släppa. Och därför att vi vet inte om det håller att lita på dig. Och förlåt oss. Och hjälp oss, Herre, att välkomna din utmaning i våra liv mer och mer. Inte på något krystat sätt, utan vi ber, Herre, låt förtroendet för dig växa till i våra liv. Herre, vi ber speciellt för de av oss här ikväll som har tillåtit där tvivel och på dig kanske drabba oss på grund av olika saker. Herre, ber att du ska förnya vårt förtroende för dig. Förnya vårt förtroende för dig, Jesus. Tack, Herre, att du vill göra det. Jag tackar dig, Herre, att du just nu vill röra vid hjärtan. Och du ger ny kraft till dem som har känt att det har varit kämpigt. Det har slitit på insidan. Jag bara tackar dig att ett nytt förtroende för dig, Gud, och ditt verk är över våra hjärta, våra tankar också. I Jesu namn tackar vi dig för det.